Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Så jag är som en vit gubbe som är som vandrande pengar. Jag är liksom helt rädd. Sen när man börjar spela in, då händer någonting som är så jävla overkligt mäktigt. Så jag börjar gråta när jag säger nästan och ryser. Det är att när jag spelar upp min rytm, då är jag inte vandrande pengar längre. Då förstår vi varann via musiken. Det är vad jag kallar rockmagi.
Han är en ikon och har varit en av våra mest stilsäkra rockstjärnor sedan mitten av 90-talet. Men även om både hans bandkamrater i Teddy Bears och Patrik Arve själv alltid haft musiken som nav, var den sistnämnda extremt tidig med att ha fler strängar på den mediala lyran. För dig som är uppvuxen med ZTV minns du honom troligen inte minst från Knesset. Och även om Teddy Bears verkligen haft stora hits som också dykt upp i film, tv-serier och reklamfilm över hela världen, så har Patrik Arve alltid haft andra projekt, både musikaliskt och i andra medieformer. Och om man inte redan var folkkär, så blev han det definitivt det med senaste säsongen av På spåret, där han tävlade med Irena Pozar. Och med band som Nya Krösus, Swedish Tiger Sounds, Bröderna Lindgren, von Arve och då nämnda Teddy Bears har han att göra. Men hur livet ser ut just nu för avsnittets huvudperson, det ska vi gå till botten med i Värvet 479 med Patrik Arve. Hur var resan hit?
Ja, den var ju fantastisk. Moppe, frihet, när det är sånt här väder också. Och att jag var Bror Duktig. Trots det tog jag med mig en jeansjacka på Tranebergsbron, fläktade på.
Okay.
Fast det känns också lite tönt. Man kunde lika gärna haft lite svalt. Spelar roll.
Jag tänkte på det, den där känslan som man hade med sin första moppe. Att det är så här, det här är ju helt otroligt. Helt plötsligt så äger man världen på något sätt. Har man den även liksom?
Ja, det sjuka, jag har det typ fortfarande. Jag har kört moppe i vuxen ålder i över 20 år, året runt. Och det, jag tycker det typ är kul fortfarande. Alltså, för nu har jag en sån här elmoppe som går så här långsamt. Och då vågar inte jag vara ute på vägarna riktigt. Alltså bland storbilarna. Mm. Men det är nästan ännu skönt. Det är som att ha en sån gammal träbåt som går långsamt. Du får liksom en tidsfri zon där du kan sitta och meditera och andas och ta det lugnt. Mm. Ja, det är en jävla frihetskänsla faktiskt.
Ja. Samtidigt så, om jag hade haft en sån här fin moped som du har, så tror jag att då hade jag aldrig mer gått.
Ja, där sa du något. För det är baksidan. Innan cyklade jag alltid. Mm. Och sen jag fick en moppe, då liksom hade jag alltid lite skavsår och lite förkyld. Så jag tog alltid moppen. Mm. Och nu är det helt riktigt. Jag har inte en cykel längre.
En ond cirkel helt enkelt.
Ja, om man är intresserad av att hålla kroppen hyfsat vid liv, är vi äldre, när man kommer till åren kommen, så är det ju jävligt bra att cykla och gå då istället för att åka moppe. Men om man skiter, man förlorar några år, så är det fortfarande världens grymmaste frihet.
Mm. Hörru, nu har inte du utsikt över den där, men om du tittar där till vänster och kollar på
Bergman.
Ja, Ingmar Bergman. Är det inte den vidrigaste tavla som någonsin har gjorts?
Det skulle jag inte vilja säga.
Det som talar mot den är ju att den hade varit fantastisk ifall inte huvudet hade varit fastsytt på honom.
Det är det som gör att den är lite intressant, tycker jag. För annars är det bara en manchauvinistisk ikon. Sen är det töntigt för att huvudet är av, men det blir lite intressantare.
Men, ja. Kul segway, för jag skulle vilja prata med dig om din bildkonst.
Så är det segway?
Ja, det betyder väl övergång, tror jag, på engelska.
Ja, ah, fuck. Det är därför den heter den där.
Yes.
Fordonet.
Ja. Kolla. Fick du lära dig något nytt?
Ja, verkligen. Tack.
Men hur är det med din bildkonst? Blir det något?
Nej, det är dåligt, tycker jag.
Okej.
Okay. Men jag har ju gjorde bilder förut när jag var yngre. Sen tog jag liksom rocken över. Då fick jag utlopp för den energin, tror jag.
Mm.
Men vi fick lite uppmärksamhet med vårt band. Men jag längtar tillbaka. Det är en jävla skön grej att vara en ateljé och bara ha flow och måla. Och det bästa, att lyssna på musik.
Mm.
För nu gör jag musik hela tiden och hinner jag aldrig lyssna själv. Så det där vill jag komma igång med igen faktiskt, när jag blir äldre och det lugnar ner sig.
Har du plats hemma för...
Nej, men jag har inte det just nu. Jag kommer fixa plats. Eller jag har inte det just nu. Jag bor i värsta villan. När jag var... Innan, när jag fick barn, då bodde jag i en etta som var typ 15 eller 16 kvadrat med kokvrå, toalett, och där målade jag oljemålningar och gjorde musik. Så jag ska inte säga att jag inte har plats.
Nej, det går.
Ja, men tyvärr så har jag ingenting att säga om min ruttna konst. Alltså, så det jag gör bara för mig själv. Det är så skönt att bara vara måla helt enkelt.
Men finns det folk som äger Patrik Arve konst?
Ja, det gör det nog. Några få.
Okej. Okay.
Faktiskt.
Är det så att du har målat och givit bort på födelsedagar och sånt?
Ja, inte så mycket faktiskt. För jag skäms. Jag tycker inte jag har gjort några bra grejer.
Okay.
Riktigt. Men jag hade en utställning typ. Efter att jag varit refuserad på Liljevalchs, var det några som kom och ville ställa ut hos oss. Så gjorde jag, då sålde jag några.
Okej.
Men du vet hur man blir, så självmedveten. Jag målar, om jag ska visa dem för andra eller sälja dem, då måste du ha någonting att säga med bilderna. Det hade jag tyvärr inte. Eller har... Nej, tyvärr.
Men du verkar ju aldrig sina på musiksidan med saker du behöver säga.
Nej, faktiskt inte. Men det är lite samma sak där. Jag öppnar upp datorn varje dag typ. Och så trycker på en knapp, så skapas ett problem. Samma är med en bild. Om jag har ett vitt papper. Jag brukar inte tänka ut så här innan vad jag ska göra för bild. Utan dra sitt streck. Sen så är hela rörelsen igång. Så är det med musiken också. Och då har jag liksom ingen... Det kan gå vart som helst. Därför har jag ett flertal band liksom. Den här låten, vad fan ska jag göra med den skiten? Jag har startat ett nytt band, vet. Och då är jag inte lika känslig med vad jag har att säga. För det finns mycket tydliga regler. Det är inte lika högtravande på något sätt som att visa upp en bild på ett vernissage.
Nej, just det. Jag fattar. Ja, det är lite mer laddat, men å andra sidan, är det någon som skulle kunna riva den muren, så känns det väl som att det skulle kunna vara du.
Högtravande?
Ja, precis. Eller...
Ja, inom bild vet jag inte, faktiskt.
Nej, det är en lång
resa. Jag har även gjort så bilder när jag liksom gör collage och skivomslag och sådana här grejer. Då känns det lättare, och logger och sånt där.
Mm.
Då känns det lättare. Jag vet inte, fan, det är skumt. För där borde man verkligen riva ner. Varför ska det vara så jävla stort med någon jävla oljemåleri?
Nej, och om man... Alltså 99,99% av alla tavlor man har sett har ju heller inte sagt än något.
Exakt, så man kan göra en tavla som inte säger än något. Som är bara en affisch, eller man kan säga.
Ja.
Det där är en jävligt intressant diskussion, måste jag få säga. För varför det har blivit så, det kanske var för jag var halvintresserad av konst. Eller när man var så här 18 år och drack rödvin och tror att man är någon så här fransk konstnär som här är tänkare.
Mm.
Så vill man vara att det ska vara mer än vad det är.
Mm.
Så troligtvis.
Alltså när jag läser på om dig, så känns det ändå som att det var ditåt du skulle. Du gick liksom någon slags konstskola och grejer.
Ja, så var det.
Hade du utsatts för konst sådär, så att du blev inspirerad åt det hållet?
Av föräldrar och sånt?
Ja, precis.
Nej, faktiskt inte. Jag var klassiken. Jag bara började rita och så halvduktig på att rita när man går i ettan typ.
Mm.
Sen älskar jag göra det, göra bilder.
Och sen
var det så här, skriva Kiss-loggan och Sweet-loggan och sånt skit. Sånt jag älskar. Det är just den grejen. Och sen blev det bara, gick det vidare liksom.
Fick du uppmuntran i plugget och så?
Vet jag inte. Jag fick upp en av min morsa i varje fall.
Mm.
I plugg vet jag inte. Men jag har alltid så här, haft femma typ i teckning såklart. Men sen började jag måla faktiskt när jag bodde hemma redan. Så här, hade ett litet utrymme typ som det här rummet. Fast lite mindre. Där jag målade. Då körde jag med lackfärg helt pundigt. Men det var coolt.
Okay. Varför är det pundigt?
För att för hjärnan. Särskilt när hjärnan håller på att utvecklas. Kanske därför det tog stopp på mig när jag är helt hjärndöd. En så här litet rum utan fläkt. Alltså kört från så här lackfärg.
Ah, okay.
Gjorde jag så här stora oljedukar. De talen är faktiskt ganska grymma fortfarande. De skulle jag kunna visa upp. Jag har bara en kvar. Jag vet inte fan vad de har försvunnit. Du kanske hade rätt från början att jag har gett bort.
Ja, kanske.
Kommer på nu.
Var det figurativt så att säga?
Ja, jag målade av Sex Pistols typ. Gubbar.
Okay. Mm.
Fast jävligt ruffigt så här. Med få penseldrag. Och lackfärg. Med sån typ lackpensel. Det har varit lite intressant då, faktiskt.
Okay.
Förutom att det är fortfarande så här, typ Pistols, för att jag gillar dem, du vet.
Men jag tänker så här, nu har jag lyssnat på massa intervjuer med dig där det liksom har diskuterats då det politiska på något sätt, att du liksom inte riktigt inte kan vara politisk på något sätt.
Har jag sagt det eller då?
Nej. Ja, det har du väl ändå sagt.
Kanske, men det kanske kommer under medvetet.
Ja, men att du sa om... L'amour total, nej. L'amour...
La absolut.
Precis.
En skivan som jag gjort. Eller jag har flera grejer.
Ja, och då sa du så här, ja men det var inte meningen att det skulle bli politiskt, men så blir det i alla fall. Typ.
Snarare så är det.
Mm.
När jag var yngre, då kanske jag sagt på Grammysgalan, döda alla moderater typ.
Just det.
Mm. Och så här, och varit hardcore med djurrätt och sånt. Mm. Nu har jag, när jag blivit äldre har jag använt en liten mer tillbakadrag, tonat ner lite det aggressiva stylen. För jag märkte att det är liksom leder ingen vart. Det här hårda tabloidpolitiken de skarvar. Eller kanske gör det. När man är ett band och är med på tv 5 sekunder. Om man har en t-shirt och står SD, lika med rasister, så är det ändå effektivt på något sätt. Men jag, när man möter mig så här, då dyker alltid upp så här vegansnack och skit. Dels orkar jag inte snacka om det själv. Och sen, så därför jag tonar ner det lite. Och det blir liksom bara kontraproduktivt om jag bara tjatar och tjatar.
Mm.
Men så fort det är en låt eller en text, då blir det ju något. Då handlar det alltid om, alltså, om den där skiten.
Mm. Skulle det vara helt omöjligt att göra samma statements fast i bildkonst?
Nej, det skulle det inte. Men det är... Nej, absolut inte. Det är grymt där också. Jag gillar att skapa frågetecken egentligen. Alltså att skapa frågetecken och flera bottnar i alla bilder och ljud jag hör. Och det, om det är politiskt budskap så tycker jag det är ännu mer effektivt om det är liksom dubbelbottnat och man skapar frågetecken. Som skända kuken, den är ju för jävligt tydlig. Men det är ändå dubbelbottnat. Man kan tänka lite hur man vill där.
Den heter skända flaggan, va?
Ja, alltså jag då?
Skända kuken, sa du.
Men... det var en bra idé på affisch, eller däremot. Eller ny kans, skända kuken.
Ja, absolut.
Jag menar i alla fall skända flaggan, som du sa.
Ja.
Fan vad grym bild jag kom på. Alltså en travesti på den, det är.
Ja.
Nu tappar jag tråden bara för det. Vad snackar du om?
Politisk konst, tror jag.
Politisk konst, ja, exakt. Ibland är det effektivt med rakt pang på rödbetan kanske. Och jag är mest intresserad av att skapa frågetecken och så här, och stilbrott och sånt. Om man är reggae-kille så kanske man har en reggae-detalj och sen är allting annat råkapitalistkläder eller något. Alltså jag gillar sådana motsättningar, tycker jag är intressant. När det gäller alltså uttrycka med konstnärer.
Ja, och liksom bara en sista om just att bildkonst som är politisk, så är det väl så här, det är fan... Jag kan inte tänka mig något svårare på något sätt ändå. Alltså att det ska på något sätt, om man ska undvika det pekorala liksom.
Ja, det problemet med både, även i musik och ännu mer i bildkonst, är att man kollar på konstnären hela tiden. Det som är intressant, det som är bakom. Jag är alltid intresserad av själva konsten. Det där är det som är grymt om så här white label musik. Eller när man inte, jag är inte intresserad av Ozzy Osbourne, men däremot om det låter bra. Och om man gör en konst, då kommer jag tänka på vem gjorde den? Ernst Billgren. Okej, han är grym bild, men han kan ju inte vara vänster, kanske man tänker då, eller något. Då måste man ha med alla de parametrarna om du gör en bild. Och sen blir det extra intressant om bevisat han var vänster då, man, i och för sig. Men det är tråkigt att ha den parametern, tycker jag. Att personen som gör det, den är helt ointressant, tycker jag. Det beror på vad det är för konst, alltså, men... Det, ofta så skuggar liksom Iggy Pop skuggar över musik i hans fall, så jag byter för där det går inte att skugga över Stooges, det är för bra. Men det är ofta så liksom Ozzy Osbourne, han överskuggar Black Sabbath, om jag ska säga. Förstår vad jag menar?
Yeah.
Det är så intressant, och han var så tokig och sniffade myror bara. Ah. Och det är en intressant parameter som de flesta vill ju ha liksom, det är Uffe Lundell man gillar, så var han en, om man skiter ut en bajskar så gillar man den, eller de som gillar Uffe Lundell. Det tycker jag är keff.
Ja, men samtidigt så är det ju, jag vet inte, men det kanske beror på vilka briller man har på sig, men jag var och såg Giacometti-utställningen på Moderna för några veckor sedan.
Ja.
Det var ju fett trist alltså.
Det var det, ja.
Tyckte jag. Han gör de här långa jävla gubbarna. Superlånga skulpturer. Och så tänkte jag så här, och de där har man ju sett ganska mycket, tänkte jag. Men så skulle det vara mycket måleri. Det sa mig heller ingenting.
Nej.
Och sen hörde jag en radiodokumentär om någon jävel, någon konstnär. Ingen aning om vem det var. Men helt plötsligt så, när Måns Hirschfeldt i P1 beskrev ett verk som han såg på Thielska galleriet, som var av den här konstnären, då blev det liksom, då fick det så här kött och blod, att man så här, okej, det gröna har med absint att göra och något slags dubbel känsla inför nattlivet i Paris 1910 och så här. Ja, men då blev det lite spännande. Om jag bara hade passerat den på museet så hade det ju varit helt tomt, tänker jag. Så jag säger egentligen emot dig.
Ja, det gör du. Men jag exakt så, jag är likadan. Jag vet vad patafysikerna är. Apropå 1910 i Paris.
Berätta.
Det fanns en gubbe, den där gubben, Alfred Jarry, som skrev en bok på slutet av 1800-talet.
Som du hade tatuerat på bröstet.
Ja, men han skrev en bok, han skrev en teater som heter Kung och Bu, som var helt revolutionerande på den tiden, när de hade dockor, den var lite så punkig. Och så skrev han även böcker, så hittade han på en en genre som heter patafysik, som bara är, det är svårt att förklara, men det är typ kasta ut huset genom fönstret. Det är inte som surrealism. Om dammsugan flög genom dammsugan, om det är surrealism, så är det här kasta ut huset genom fönstret. Du har skillnaden, ungefär.
Det låter lite som samma sak, eller?
Ja, fast det är bara, det är en imaginär lösning är det ändå. Alltså, som det här är att om kasta ut huset genom fönstret, det blir en jävligt intressant tanke.
Mm.
Det skulle kunna gå, men det går inte. Men en damm, man bara hittar på puffskyddets glada streck. Det är surrealism, bara säger en massa skit. Dadaism.
Okej.
Okay. Ja, men den grejen köpte jag totalt.
Sen vänta. Att dammsugaren suger upp sig själv är väl också patafysik?
Ja, den var ju grym. Ja, det är patafysik.
Ja, just det.
Ja,
ja. Okay. Jag förstår.
Men det där sög jag upp så när jag ska vara så här, när jag var 18 och drack rödvin och ville vara konstnär och allting. Det här är grymma grejer fortfarande, tycker jag. Sen kom det massor med författare efter. Han dog sen, Alfred Schary. Och då drog de igång hela patafysik. Patafysiska kollegiet. Och då bland annat en göteborgare som heter Claes Hylinger är med.
Mm.
Och sen det finns massa Boris Vian och ett helt gäng. Den grejen sög jag upp totalt. Men det är lite dåligt att tycka så jävla spännande att höra när Alfred Schary, han delade in sin lägenhet. Han tyckte det var så liten så han lade på ett gjorde två våningar. Fick han krypa hela tiden. Och sådana där rövarhistorier. Så han hade en vitmjölad i ansiktet och sköt vilt med pistolerna på slutet av 1800-talet. Alla sådana rövarhistorier, precis som om man snackar om oss i Osborn.
Mm.
Då köpte jag liksom hela grejen om att Alf Schary är den coolaste snubben och han vill jag vara. Ja. Men hans konst är också bra, råkar vara bra då. Men det är två ändå vitt skilda grejer, personen och konsten. Och om det ena kan hjälpa till det andra är det jättebra. Jag menar om konstnären överskuggar själva konsten, då får jag oftast ett problem, eller förstår vad jag menar.
Mm.
Sen får det inte finnas några jävla regler, det är helt ointressant. Allt är välkommen, allt får man göra, tycker jag.
Men så, för det har ju cancelats en och annan artist på senare år och sådär. Mm. Om man då tar, och det här vill jag gärna att vi bipar då, men om man tar när det kommer fram att...
Varför vill du bipa för?
Ja, men för jag tycker bara det känns oskönt och, för jag vill inte cancela honom ännu mer.
Nej, jag fattar.
Men om han blir cancelled, då är det ändå rimligt att fortsätta lyssna på hans musik om den är bra.
Ja, tycker jag, 100% tycker jag det.
Mm.
Annars skulle man ju tvungen att lägga ner hela jävla Spotify eller musikbranschen, köpa vinylskivor svart annars.
Mm.
För det finns väl ingen som har rent mjöl på. Alltså alla har ju någonting i garderoben som har gjort en låt.
Mm.
Antar jag. Men sen nu däremot har ju varit det med debatten blivit halvintressant nu. För när gärningarna tangerar, alltså själva konsten, ganska brutalt. Jag tänker på som sitter bland annat.
Som man sitter häktad och, ja. Ja, precis. Och ändå vinner massa priser.
Ja, och det tycker jag helt rätt. För jag har ju hyllat honom. Jag tycker att han är liksom topp 5 genom tiderna i Sverige. Oh, som wow. Konstnär.
Mm.
Lätt nya Monica Zetterlund eller vad som helst. Lägga på samma hylla.
Mm.
Han är nyhäktad nu och det är jävligt delikat. Men där måste man, jag tycker fortfarande man ska sära på begreppen. Men sen blir det, alltså, han får med så jävligt mycket ungdomar och som påverkas av hela, alltså, modet skulle vi fan vilja kalla det för istället. Ens för subkultur.
Mm.
Men det är alltså också även subkultur. Och det är så många i de här problematiken som är, när det finns gängproblem, så kanske det är 128 personer som är kärnan. Så det är en gråskala på 50 000 pers som kanske trillar över åt fel håll. Och då kan även den här musiken påverka. Jag tycker fortfarande inte man ska cancella den faktiskt. Förbud eller sånt leder ingen vart. Det här är, de berättar liksom en verklighet. Men det är liksom, jag vet inte vad det blir om två generationer, nästa grej är liksom...
Nej, och sen, jag har väl haft någon här, var det kanske, som jag tyckte hade så här, okej, men han vet ju hur man gör när man handlar kokain eller säljer det,
ja,
vidare. Liksom vad man, han rappar explicit om vad man blandar upp det med, ja, så att säga. Ja, fast varför skulle han inte rappa om det har varit hans verklighet, så att säga?
Ja.
Det är ju inte konstnärens fel om hen pekar på ett samhällsproblem.
Nej, exakt. Och det är, även om det behöver inte, i det här fallet så är det lite, det är inte samma sak som Marilyn Manson uppmanar någon att göra någonting och sen blir en skjutning. Så, var det en skolskjutning som någon hävdade att han var liksom påverkade lite, skitsamma, men Det kan aldrig bli konstnärens fel. Eller Eminem har ju fått äta så jävla mycket skit också. Mm. Men jag håller bara med dig. Man måste separera de här grejerna. Och den här som betongrappen tar upp, det är sjukt viktigt och stort ämne. Som är jättebra att vi får ett vykort från insidan och höra hur det går till. Det farliga är när de som eventuellt kan påverkas av hela subkulturen och det häftiga med alltså modet av det där, att ha de här kläderna och tycka så här. Och det är inte, det måste vi andra ta tag i. Mm. Eller alla tillsammans.
Absolut. Du, nu pratar jag jättemycket om det estetiska med dig, men jag tänker att du så här, du har väl inte släppt det helt?
Det estetiska? Ja. Jag ser inte att jag har det. Jag fattar inte vad du menar med att jag är estetisk.
Nej, men jag tänker,
menar du att jag målar tavlor och sånt?
Jo, fast jag tänker också att du har en känsla av att du i alla dina band är liksom någon slags art director.
Ja, men sånt tycker jag är roligt. Just man ett band, då har man chansen på sig tokiga kläder och ser roligt ut. Så ännu mer nu när man är en gammal torr gubbe med grått skägg, du vet. Så är det perfekt att på sig en mask. Mm. Och sen tycker jag det är så kul. Så här, för när man startar ett band, det är ett band när man har en logga och en image. Mm. Och sen en t-shirt, då är det ett riktigt band. Sen kan man göra en låt. Mm. Så det håller jag med om. Det kommer jag nog aldrig släppa. Men nej. Sen har jag ändå i vanliga livet så har jag en prioritering. Och då kommer att jag ska se cool ut med coola kläder. Det kommer lite på åttonde plats. Jag måste vara bekvämt nu och så vidare. Före.
Ja, jag hittade en... Du har någon slags webbshop för din,
ja.
Merch.
Ja, det här.
Live var den snyggaste merchen i Sverige.
Ja, fan vad kul. Tack.
Ja, men den här reflexjackan.
Den är helt overklig.
Det enda som var lite problematiskt för mig var att jag inte riktigt förstod vilken storlek jag skulle ha.
Det fanns bara en storlek dessvärre också.
Okej, okay. Ja. Men den,
den är perfekt för dig, tror jag. Eller? Ja. Nej, det kan vara lite liten.
Jo, men jag har ju en son som växer, ja. Så han får väl ta den i värsta fall.
Det är jävligt små upplagor som måste hålla framme.
Ja. Men varför gör du så små upplagor?
Jag är inte så tät och sen gör jag liksom allting själv så här. Mm. Så då blir jag går bak så plus jag har massa skit som ska ligga i lådor i källaren.
Jag fattar.
Jag har liksom ingen organisation med mina andra band. Jag gör exakt allting själv. Mm. Så inga skivbolag och sånt bakom mig. Det hade jag faktiskt med Tiger Sound hade, men inte längre.
Okej. Men hur ser liksom ditt liv ut? Vad har du på ditt bord? Hur jobbar du?
Ja, jag nyper mig, varje gång jag vaknar så nyper jag mig själv i armen för att jag har så jävla grymt liv. Jag bor i så här fin villa och sen tre underbara barn, en underbar fru och en hund som är underbar och med ett åtagande som räcker och blir över. Så vaknar jag upp, nu har det varit lite annorlunda än corona, men om vi tar innan det så vaknar jag upp. Och så innan hund, då körde jag också en frisbee-runda så fort det var bra väder, typ året runt. Och sen drar jag igång datorn och gör en jävla låt. Sen kommer alla hem, brer en macka till någon. Och sen inväntar söndagen för jag har DN-krysset. Mm. Det är helt perfekt.
Ja, det låter ju härligt.
Ja, och sen jag har liksom klarat mig så långt. Sen är det liksom så här, jag har lite så här olika småjobb för att gå runt vid sidan om. Musiken kommer inte in så mycket pengar på längre.
Men jag tror att de flesta med mig kanske tänker att så här, har man haft tjänat en tredjedel av allt som Teddy Bears har dragit in så behöver man inte jobba någon mer.
Ja, men det är helt fel kan jag säga.
Okej.
Okay. Så är det inte.
Men vad fan?
Men det är fortfarande Teddy Bears som har gjort att jag kunde leva det här livet. Jag var så smart i början så jag inte söp upp pengar. Så jag la in bottenlånet på liksom när jag köpte ett hus. Men om man skulle slå ut alla timmar man har lagt på det så kanske det blir lite mindre än McDonalds lön.
Men för jag tänker så här, okej, ni breakade på den här sidan om Napster-skiten.
Ja, det gjorde vi.
Ja, jag tänker mig, alltså när ni var som störst, det var kanske då det pågick som värst också.
Ja,
alltså folk
låg.
Började pirata och Metallica
stämde. Jag tror inte vi var så drabbade i alla fall.
Nej, och sen tänker jag också att alltså det finns ju inte en reklamfilm som har gjorts utan er musik.
Nej, där har kommit in fett med det.
I 10 års tid.
Och eller uppmärksamhet, ja.
Men det, du känner ändå...
Nej, men det kommer in. Alltså, jag har ju säga, men nu börjar det försvinna avtal lite sakta men säkert. Men det är inte bara vi tre, det är också olika skivbolag, amerikanska. Och den, till exempel den låter bam digi bam bedäng di däng digi digi. Då är det Mad Cobra som visar att hans manager vill också ha en liten bit. Sen dök det upp någon från under en sten som säger jag har hittat på Bam Diggy Bam.
Okay.
Busy Bee, en gammal rappe. Jaha, okej, okay, jag tror det var allmän egendom. Sen kom, så är det så här 100 personer ska dela på grejer hit och dit. Och då lite halvruttna kontrakt som var skrivna då också.
Okay.
Men jag gnäller inte. Det har kommit in pengar lätt. Men vi borde vara som Anders Bagge tycker jag. I plånboksmässigt.
Men är han väldigt tät?
Jag vet, jag bara hittar på nu.
Ja, men det är, känslan är ju att han är det.
Ja,
absolut.
Men han har gjort låt Celine Dion och sånt.
Just det. Är det aktuellt att göra någonting mer med Teddy Bears?
Ja, vi har ju vi har liksom färdiga låtar redan.
Okej.
Okay. Så det antar jag. Alla vi tre har ju 100 olika järn i elden. Så vi har ju släppt låtar också, men det är liksom, det känns, nu för tiden känns det som att man vaskar låtar snarare än släppa dem. Jag har ju i min band på alla olika nivåer, punkband, barnmusik, halvmitten och Teddy Bear. Så fort man släpper så är det så här 322 streams, du vet, hur man än vrider och vänder. Det kallar jag för vaska.
Ja, varför händer det inte då?
Jag vet, för att om man ska synas i bruset nu, då är det liksom drastiska åtgärder, då ska man typ... var tillsammans med Carl Philip eller någonting så här, eller slänga en tårta på Löfven. Om då har du bara Sverige för sig, du måste ju göra något ännu större. Det handlar inte så mycket mer om musik. För några år sedan räckte det att tatuera sig ansikt och ha ett tokig frilla, men det funkar inte ens det längre. Det kommer alltså 60, den senaste siffran jag hör, jag har alltid sagt det kommer 30 000 låtar per dag till Spotify. Den senaste siffran jag hörde var 65 000 per dag. Och det är mest liksom högkvalitativt på alla sätt. Och så och synas i det bruset är hardcore.
Mm. Ja, jag fattar. Och sen, många artister idag har väl liksom... Alltså det man tjänar på är konserterna.
Ja, exakt. Det är det man haft som livlina. Eller som överlever på. Det har varit tufft de senaste åren. Och DJ och såna grejer som jag har gjort. Så här sidogrejer. Nej, så det är inte... Det är inte helt lätt. Sen dessutom så är det förlagt om man är under 24 år gammal när man håller på med musik. Många i min ålder och din ålder är jättebävis. Alltså, vi köper, konsumerar ju fortfarande musik, så det är inte helt kört. Men någon liksom, man kan inte, det är svårt att slåss med de unga om man är gammal gubbhelvete.
Ja, samtidigt så tänker jag att... Det är lite härligt med dig och den musik du gör, att det känns inte som att du förhåller dig jättemycket till ålder. Det är så här.
Nej, jag är inte en sån som bara för jag gillar Ramones när jag var liten så är det bästa som finns och det enda jag kommer lyssna på. Jag tycker fortfarande spännande musik och letar vidare. Sen blir det svårare och svårare att få den första kicken jag fick när jag hörde Sex Pistols. Men det är lite gulligt och rörande nästan. Så fortfarande leta efter den kicken. Alltså för rockmagi är det vackraste jag vet. Så det är liksom inte ens destruktivt.
Jag pratade med någon låtskrivare som jag har tappat namnet på. Men som sa att så här, ja, men när han började jobba med musik så var den liksom förstörd. Då gick det inte att lyssna på den på samma sätt längre. För man dissekerar den, antar jag. Att man så här plockar sönder och bara, jaha, de använde det reverbet.
Okay, ja.
Men så är det inte för dig riktigt.
Nej, jag brukar aldrig lyssna på en låt som jag varit med på när den är klar däremot. Men jag känner igen det lite när man håller på. Framförallt blir man blind. Så här, fuck, det är det grymmaste jag har hört. Och sen när jag lyssnar på en dag efter så var det inte det.
Nej.
När man är inne så här i en låt, då hör man grejer som inte är helheten. Det är det värsta, för det är bara helheten och känslan som är intressanta, attityden. Jag skiter i om det är häftigt ljud eller skickligt eller något sånt där. Eller virtuost. Jag vill bara ha en direkt känsla. Och den är ju svårare om man har varit inne i låten själv. Men ibland bara känner man, nu tror jag det här är någonting. Och sen när jag gör en låt, om jag känner igen det, då går jag vidare. Jag måste tillföra något eget som är skevt. Dels skevt eller stilbrott. Jag skulle aldrig kunna göra, eller jag är helt ointresserad att göra en punklåt eller en skalåt. Måste ha en punklåt med något fel i. Eller, förstår jag menar?
Just det.
Och helst inte rap metal heller. Utan det ska vara liksom, blandar ingredienser. så förhoppningsvis kommer det fram något nytt. Men det är ju svårt också.
Men du är så där produktivt som jag hörde dig prata om förut, att du i princip gör någonting varje dag.
Ja, så är det. Nu har jag varit mindre nu under corona för att på grund av att min familj är hemma, de får panik när de bara hör du 10,000 gånger på raken.
Och varför har de det 10,000 gånger på raken?
För jag har min studie i vardagsrummet har jag.
Okay.
Jag hade förr i källaren, men jag får panik att vara där. Då sitter jag och gör det. Så nu, då kan jag sitta med hörlur, men då hörs ändå ut lite så här. Så nu har jag tagit, det blir lite mindre nu faktiskt.
Och att de hör det där är för att du typ letar efter.
Nej, men jag menar, när jag gör en låt här, ja. då hör ju bara ett parti kanske håller på med en basgång. Mm. Det var det jag försökte.
Ja, och jag tänker mig att precis. Och att
blir man ju tokig, eller man hör mig säga en mening. What a big ding, what a big ding, what a big ding, vänta, what a big ding. Alltså där, då, man blir ju tokig om man är i rummet.
Ja. Ja, men det förstår jag. Vad var det för fel på källaren?
Jag vet fan. Feng Shui.
Ja. Det var dålig mojo. Ja,
det var någon som sa att det heter Feng Shui eller något där, fast man säger Feng Shui. Men jag säger inte cerveza heller. Men jag vet inte varför jag sa det. Feng Shui. När jag går ner där, dels så vet jag, när jag går över tröskeln, då kommer inte jag komma upp på 10 timmar, så jag har glömt äta och glömt gå ut med hunden. Men sen gillar jag inte när det är miljö som är som en studio heller. Så jag la det uppe bredvid vårt matbord så här, i vanlig miljö. Och så har jag skit i trummor och gitarr och sånt. Alltså jag har ändå gitarr och bas bredvid, men jag kör mesta i datorn. Så här. Men att jag låter, alltså att många låter inget problem. Men sen ska jag håller fortfarande på, 80% av det jag diggar är så här jamaikansk musik. Och så jag håller på med så här jamaikanska vokaler hela tiden som jag kör via nätet till värsta hass. Jag hatar att sjunga själv. Eller så kontaktar jag någon kanske i Sverige. Och det tar ju längre än en dag.
Det där har ju gått igen lite liksom i, alltså det började ni väl med i Teddy Bears ganska tidigt också, att ja. Det inte alltid var du som sjöng så att säga.
Ja, exakt. Och då släppte när jag släppte micken.
Okej. Okay. Men du är ändå liksom bandets sångare, men...
Alltså, från början var ju det. När det var punk, jag är ganska bra på punk faktiskt. Mm. Men även då när jag punk skrek så hade jag, då lyssnade jag mycket på så här dancehall. Så det, man kunde se lite rytmik och skit, så att jag hade influenser från det kanske. Mm. Men sen när började vi göra lite mer lugn musik och då krävdes mer skönsång, då är jag helt fucked for life. Det klarar inte jag av, det låter inte bra. Mm. Och då började vi ta in gästvokalister.
Alltså, jag hörde dig prata om det där i hundåren också, att du så här hatar dig själv som sångare, säger du där, tror jag.
Ja, nu säger jag väldigt fel ord ibland, men jag gillar inte mig. Jag är ingen bra sångare. Fast, helt enkelt.
Men stämmer det verkligen?
Ingen cool röst och tonsäkerhet är helt ointresserad av i och för sig. Mm. Det stämmer. Eller, nu, det är säkert många som inte gillar sin egen röst. Jag är en av dem. Mm. Men sen jag är så jävla begränsad. Alltså, jag gör ju låtet, men så här, om jag så fort ska sjunga blir det råsvårt.
Jag tycker jag sa det till min tjej häromdagen, det är min stora sorg att jag inte liksom, för jag tycker jag har fått väldigt mycket beröm för min talröst i alla fall. Ja. Men att det verkar helt omöjligt för mig att föra över den till sång.
Det kan vara att man är självmedveten och kritisk.
Ja, fast det är inte det. Okay. Ingen som har hört mig sjunga någonsin har sagt satan du, vad duktig du var.
Nej, det har de inte sagt till mig heller. Nej. Men utom när jag kör punk, då är jag på bra nivå faktiskt. Mm. Och jag kan rappa okej, liksom köra sånt. Men just skönsång, jag kan inte hålla en ton. Jag kan inte komma ihåg, jag har inget sånt muskelminne. Så det blir problematiskt för mig.
Men du har ändå försökt med sånglektioner och grejer.
Ja, exakt. Vi gjorde det i Tedbergs början, tog jag några lektioner. Och sen gjorde ännu tiden när jag var i ett punkband som hade för Way Back. De var till svinlacka, för då började jag sjunga så här, helt perfekt. Det går inte. Om man är punk så måste det vara jobbigt. Mm. Man måste sjunga här uppe och skrika. Men i Tedbergs testade vi det. Då kom inte vad som hände faktiskt. Det ledde ingen vart. Men jag har haft nytta av det, men tyvärr inte när jag är i punkbanden.
Men är inte det lite sorgligt att du liksom, det som är ditt då eventuella huvudinstrument, att du liksom känner att du inte...
Det är svinsorg. Det är så jävla mycket lättare i mitt liv om jag kunde sjunga.
Ja, eller att du åtminstone gillade.
Ja, det skulle jag kunna. Det ska komma. Men jag live gillar är helt okej för mig. Mm. Jag har, jag vet inte, kanske oförtjänt stort självförtroende där. Men annars, jag tycker det låter ofta weak när jag hör på skiva så här.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Nu var det ju kanske då ett tag sedan. Nej, det var inte ett tag sedan. För jag var så nyfiken på det här med hur ni har jobbat i Teddy Bears. Liksom, hur den processen har sett ut när ni har gjort musik. Ni har ju ändå hållit på i fan 30 år.
Ja, i början körde vi vanlig ensemble-spelning. Alltså, vad heter det? Gjorde låtar tillsammans i grupp. En hade gitarr, en hade en bas, en trummor och jag hade sång. Det var på ett sätt. Det var ju både kul och tråkigt. Men det liksom, då var det tydliga uppgifter, vad man hade för uppgift, som hur man gjorde allting. Och så blev det. Men sen när vi liksom alla har en varsin dator, om man kommer med en idé nu, då kommer man typ med, de låter liksom helt perfekt en låt. Då blir det så här svårt att lägga sig i, ja, byt hi-hat ljud typ. Sen är det liksom, det är känsligt sånt där också. Man vill liksom, så nu blir, någon kommer med en låt, så då blir det så här, ja, vi borde ha Busy Signal som sjunger på den. Vi ringer honom och frågar vad han vill. Mm. Och det är inte lika kreativt spännande på det. Sen är det ofta så att kanske jag och Jocke sitter och kollar på Klas rygg framför en dator och säger, ja, höj kicken. Det är inte det roligaste kreativt.
Nej.
Kan jag säga. Men ofta så blir det en jävligt bra låtar. Vi har så jävla finmaskigt nät för att det ska gå igenom att alla vi tre gillar skiten. Mm. För alla vi har ju helt olika musiksmak. Och sen när vi möts och när det klickar då, så blir det ganska intressant tycker jag. Mm. Men det är kanske inte en njutningsfull process.
Men när var ni i studion samtidigt senast?
Kommer inte ens ihåg faktiskt.
Okej. Okay.
Nu ska jag tillägga att jag har jävligt dåligt minne överhuvudtaget, men jag får faktiskt inte in en enda bild. Något år sedan kanske.
Okej. Okay. Kom det ut någonting?
Ja, Jocke var spelade in massa rappare i England. Men det är säkert 8 år sedan.
Okej.
Okay. De har inte släppt, det är helt sjukt. Det är så här, jag vet inte om du har koll på så här engelska rappare. Så vi har Getz, han är en av de fetaste nu. Kano, har du sett Top Boy?
Nej.
Han har huvudrollen där. Så värsta lyxrapparna har vi. Mm. De låter inte ens släppta, du vet. Som vi har klara, eller vi har liksom, som vi kan bara jobba med.
Fan vad trist.
Ja. Varför? Jag vet inte varför inte händer grejer. Det är ett så här stort skit. Vi har möte ibland så här, ja, nu vi släpper den här låten. Perfekt. Sen händer ingenting. Sen tre månader senare, ja, vi har ett möte nu. Vi släpper. Nej. Vissa av våra låter som kommer ut är så här 4 år gamla, du vet. Ja, man vill släppa låten så är ny. Men vi har liksom låt som inte släpptes som är grymma.
Är det för att det är stora bolag?
Jag tror det. Liksom en för stor apparat. Så man måste så här känslig och hålla på att lägga upp strategi och tänka hitan och ditan. Mm. Den delen av musikbranschen är så jävla... Eller alltså allt det här... Det är svinkul att göra en låt, svinkul att stå på scenen. Men sen är det 23 timmar till på dygnet. Även nu, jag har ett nytt band som heter Papa Sound. Som jag har svingrymma låtar. Och sen ska jag liksom få ut det. Och så ska vi sätta oss in i hur man ska bete sig på Instagram och skit. Och sen har vi olika skivbolag som är intresserade och gå igenom avtal. Det är så jävla, mycket, så jävla deppigt allt det där. Fast det är kul att göra en låt. Och det där med terror är precis samma sak. Och då, när det är ännu större där och liksom... Ja, jag kan inte svara på varför det inte händer där. Så... Mm.
Ja, sorgligt ju. Trist. Är det därför du har så många andra band så att du bara kan skjuta ut grejer liksom?
För att det andra är så tråkigt?
Nej, för att det andra tar så lång tid.
Du har... Nej, men tyvärr går det inte att stoppa. Det är det som är lite rörande och gullig. För det är ju värsta förlustprojektet och allting. Jag mår ju bra som människa, men det är lite egoistiskt. Jag går upp och gör en låt, tycker det är svinkul. Det är bara därför. Jag gör det bara liksom för att jag tycker det är så kul att göra musik och älskar det.
Vad är Papa Sound för något?
Det är att jag och en som heter Paula Albo som är, vad heter det, har, det konceptet är också dansmusik och sen är det afrikanskt och jamaikansk sång på. Vi har släppt typ 4 eller 5 låtar tror jag på. Sen har vi typ 10 till på lager.
Oh, wow.
Ja, det är svingrymt det. Det är så jävla, och det är riktigt bra. Men sen gäller det bara att få det att synas. Eller nå ut liksom. Men det håller på med bland annat.
Men jag tänker liksom, fan, du som ändå har varit i musikbranschen i nu typ 30 år liksom. Alltså, borde inte du... Alltså, okej, jag förstår att det är ett annat landskap nu med sociala medier och skit. Så här, men kan du inte använda den här kunskapen du har liksom, på något sätt?
Jag borde, alla säger det, men jag vet inte hur man gör. Jag vet inte vad jag ska göra. Sen är, jag känner ju en massa som jobbar och sånt där, men jag frågar aldrig dem. Jag vet inte varför. Jag tycker det känns pinigt om hjälp.
Okej.
Okay. Plus vi har redan gjort, vi har använt så jävla många i Teddybär, så här polare som också var liksom unga då, som nu är lyxfotografer, lyxvideoregissörer, som är på högsta nivå inom alla olika grejer.
Mm.
Jag gör bara mina jävla ruttna låtar faktiskt. Sen det är en tuff bransch där vid sidan om faktiskt. Att för mig det vore så jävla kul att få ut det, men så att folk får höra det. Och sen är liksom signat på olika skivbolag hit och dit faktiskt på många av de här projekten. Sen händer ändå ingenting. Jag vet inte vad det är.
Mm. Det låter som att du skulle kanske behöva någon slags manager.
Ja.
Men det kanske du har också.
Ja, jag har det i Tederbergs faktiskt. Men inte... Oj, förlåt. Privat.
Nej, jag förstår. Det finns någon sån bild i mitt huvud av en, och i min fantasi då så är det en man, det skulle ju givetvis lika gärna kunna vara en kvinna, men som är kort som fan, jättetjock med stor cigarr som sträcker sig upp jättelångt för att nå till min axel och säger I'm gonna make you a big star.
Ja.
Men det verkar inte som att, eller jag har inte hittat den personen ännu i alla fall.
Nej, inte jag heller. Alltså det grejen är att utöver det, det som jag satsar mest på nu, som är den här, som jag sa, så här dansmusik som inte är helt strömlinjeformad och med amerikansk och afrikansk krydda på. I Sverige finns det ingen som kan den musiken. Det finns ingen som håller på med det. Så, så man måste leta utomlands dessutom. Och det är ju alltid upp halvvägs. Eller det är för jobbigt hela grejen. Men just en sån kille som du, eller hen som du berättade om, skulle jag också vilja ha.
Mm.
Men det växer ju inte heller på träd i den här landet, kan jag säga.
Nej.
Managers eller agenter.
Ja,
det är lättare om du liksom har en tydlig grej. Ja, vi är hårdrock.
Mm.
Eller vi gör EDM, billboardmusik. Då är det lättare att vara manager och hitta en sån. Och även liksom hur du ska förpacka din produkt.
Mm. Jo, men sen tänker jag mig också att om du nu har
8 projekt, om det skulle vara så att ett av de liksom nya Krösus drog iväg som fan och du fick turnera land och rike runt, då hade det väl varit det som var ditt fokus, eller?
Ja. Sen har jag en grej att säga någon diagnos, men jag tröttnar ganska snabbt. För Krösus låter helt annorlunda nu också.
Mm.
Och sen och om vi skulle åka ut ur landet och riken, då skulle jag tröttna ganska snabbt.
Okej. Okay.
För just, jag tycker jag älskar att stå på scenen, men just det här runt omkring. Och sen är jag så fruktansvärt familjekär. Men det vore som en, ändå som en dröm. Kul. Men i vårt fall så är det så här, här punkvarianten. Vi har redan gjort någon sån här grej. Som jag måste, då är jag som måste packa, det är mina trummor, det är mina stärkor och allting. Så jag har köpt allting så lite som möjligt ska få plats i min bil. Det, är så, det, är fan, det kostar för mycket, kostar mer än vad det smakar att åka runt faktiskt.
Ja,
men det är svinkul den sekunden jag står på scen.
Ja, jag förstår det. Du kanske är jättetrött på den här frågan, men har det varit inte du i masken på Teddy Bears?
Nej, tyvärr inte.
Okay.
Det borde vara, för de andra maskerna har varit ganska bra rulljans på folk.
Ah, okay.
Men det är ingen som kan jucka på höften som jag, så det går inte att fuska till.
jag fattar. Ja, ja.
Att låta, det kommer ju låta mycket bättre om man stoppar in någon annan, va? Men tyvärr.
Och har ni liksom, för det skulle kunna tänka mig att ni skulle kunna, för du vet, det finns ju massa gamla svenska band som Cardigans till exempel, som gör ganska bra cash på typ spela i Ryssland någon gång ibland. Ingen märker det, men så drar de in några miljoner som kan leva resten av året.
Ja, fan vad grymt.
Men ni har inte haft någon sån tillvaro?
Nej, tyvärr inte.
Inga företagsgig?
Ja, och lite företagsgig har vi kört faktiskt.
Mm.
Men inte i Ryssland, det vore så jävligt. Jag tyckte det lät svinintressant. Och alltså kul bara, förutom pengar, det lät som en jävla kul upplevelse.
Mm. Ja, nu hittade jag bara på det. Men nej, jag tror att det är så det går till.
Nu ska vi ringa och fråga dem. Nej, men för Ryssland har jag hört mycket rövarhistorier om folk som varit där och lirat.
Mm. Ja, men det är säkert otroligt. Mm. Men du, jag tänkte på det här. Nu var vi lite inne på det, men du är 55 i skrivande stund.
Ja.
Hur är det för dig att åldras?
Jag uppfattar det som ganska... vissa grejer, det fysiska tycker jag är jävligt negativt.
Mm.
Krämpornas ålder, det är mycket med jämnåriga, det är liksom 80% av de grejer man snackar om.
Ja, just det.
Knät och tån och hitan och ditan.
Jag har en kompis som sa att efter 50 så liksom, när man ringer till en kompis så är det 20 minuter krämpa innan man kan komma till saken.
Ja, men så är det här också mina polare. Och sen är det, och sen vet jag inte om jag blivit visare, om jag var lillgammal kanske redan innan. Men annars så är det liksom, jag vet inte, bli så mycket visare. Det är värdelöst med krämporna kan jag säga.
Mm.
Helt enkelt.
Jag tycker det är jävligt, fast det kanske är för att jag är någon slags liksom, ja men 50.
Hur gammal är du? Sorry.
47.
Ja.
50 är ganska snart ändå. Och jag tycker liksom att det är jobbigt med, alltså fåfängemässigt tycker jag det är jävligt jobbigt att man så här, just det gråa skägget tycker jag så här, fan, det var inte snyggare innan det var grått.
Ja, det håller jag med om. Ja, det skiter jag faktiskt, kan jag säga.
Ja, men vad skönt.
Ja,
ja, jag önskar att jag...
Men det var ju... Det är bara smak. Snyggare finns inte ens begreppet egentligen. Fult eller snyggt. Vad fan är det, betyder det? Det är bara en smaksak. Och så får man liksom för sig grejer att det här är snyggt och det här är fult. Jag tycker personligen också att det var mindre fult när det var inte var grått mitt skägg.
Men du bär upp det.
Ja, det är helt ondsamt. Det är så långt ner på prioriteringslistan.
Mm.
Jag ser bara insidan som räknas och annat. Men när jag är ute och kör frisbee, förra veckan kom jag på det. Jag måste börja köra varannan dag. Om jag har kört frisbee 2 gånger på dagen, alltså på raken, då är det typ som inledningsscenen i Gladiator. Alltså det är liksom, jag kan knappt röra mig. Då är man old school.
Men vadå, du får sån träningsverk av det?
Ja, typ. Hela kroppen är helt slut, du vet. Och sen är det så här, operera knät och såna här grejer, du vet.
Mm.
Det är helt, det är en baksida faktiskt, tycker jag, med åldern. Kasta en frisbee svinkort, det är negativt för mig.
Mm. Det här med frisbeegolfen, du har ju verkligen varit en ambassadör för det under många, många, många år. Varför har det varit viktigt att få in i alla sammanhang?
Dels vill jag göra, det är en sån jävla övermäktig sport som jag vill, och då har jag liksom gjort reklam för det. Vi berättar att få in mer folk. Men nu har det varit i det värsta boomen, så nu är det nästan som att stå ett steg. Eller jag ska inte säga att jag har gjort och fått in folk, men då har jag alltid tjatat om den. Men nu börjar det bli fullt på alla banor. Antingen så bygger vi fler banor eller så snackar vi inte om det. Men det är så en jävla grym sport. Mm. Det är det. Jag är helt tagen av den. Den är liksom viktig i mitt liv. Det är därför jag snackar om den.
Det stod en lirare och sålde diskar vid i början där på Kärsön när vi var där för ett par veckor sedan.
Ja, det är från Järva.
Det är en ny grej.
Ja, det är Järva som säljer.
Alltså, okej. Okay.
De åker runt på olika banor på lördagar, tror jag.
Ja. Stora pengar är det där, antar
jag. Alltså, det är så mycket större än man tror. Det finns en gubbe som heter Paul Macbeth som är så här svinduktig på flygande flopp. Han skrev på ett kontrakt på 10 miljoner dollar här för 4-5 veckor sedan med ett märke som heter Discraft. Det spelar roll vad säger märken här i Sverige, ingen som vet ändå. Så det säger lite hur att det är större än man tror. Mm. Han liksom skriver på en sån deal. De säljer diskar så inåt här. Det finns två svenska tillverkare. Och de liksom, pressarna bara går dygnet runt. Jänkarna tjackar som galningar. Och i Finland där finns typ 900 banor. Och så har de byggt om hela Åland. Det har blivit som en så här Disneyland för frisbeegolf.
Aha, det har jag helt 16, missat.
Ja, det är så här 16 banor tror jag. Det ska vara som så här, typ Gröna Lund fast för frisbeegolf hela Åland.
Ja. Vad är det med den sporten som är så vackert då?
Dels att det är 80% hjärnan du jobbar med i huvudet. Du kommer ut direkt i skarpt läge. Om man jämför med bollgolf så måste du så här stå på en driving range och betala jättedyra pengar och hitan och ditan innan du kommer in i matchen. Här kommer en plastbit, 150 spänn. Så är du direkt igång. Sen kan du utvecklas i oändlighet. Mm. Även om du kör 8 timmar om dagen så kommer du aldrig bli fullärd. Och sen är du ute i naturen. Och så är det anger management, så när du slänger in i ett träd så blir du skriker och könsord, allt vad du orkar, så får du utlopp för det. Mm. Och sen går du runt med dina gubbpolare, eller om det är tjejpolare, och så snackar ni en massa skit. Det sjuka är i sig, det är att vi snackar bara om frisbeegolf och krämp. Men, jag vet inte, det är något, sen om man får en blodad tand så blir man, det är någonting, man blir helt galen, man vill bara utvecklas och fortsätta.
Jag tycker det är så jävla svårt bara.
Ja, det är jättesvårt.
Ja. Kastar du åt båda hållen?
Ja, forehand och backhand.
Mm. Varför gör man det?
Om det här är ett träd och jag står här, då måste jag kunna göra så.
Ja, jag fattar.
Plus att det är upp till 80 meter så har jag mycket lättare att sikta med forehand.
Okej, okay, så du kastar du längre så också?
Nej, jag kastar längre backhand.
Okej. Okay.
Förr kunde jag kasta 140 meter typ, men nu, sen när jag opererar knät, nu kanske jag kastar typ så drygt 100 bara.
Ja.
Helt knäckt det för det. Det känns så jävla jobbigt, för min hjärna har inte hajat att jag är så jävla mycket sämre. Så jag blir varje långt kast som inte är långt så blir jag helt knäckt fortfarande.
Men kommer du få ordning på knät eller är det?
Nej, det har så mycket spöken. Det är en frisbee-skada också. Det blir sånt jag har tryckt, om man gör en riktig drive, så jag vågar inte. Okay. Jag har fått spöken, så jag liksom gör halva rörelsen bara. Jag försöker lära mig en ny rörelse.
Mm-hmm.
Ja, det är det värsta som har hänt mig. För jag fick ont i knät, det var några år sedan. 2 eller 3 år sedan. Då började med att innan jag fick operation så var jag fick operationstid, men det var typ 8 månader. Och då kunde jag inte ens sitta och göra musik vid datorn. Så jag bara låg och kollade på Dr. Phil typ. 1000:e avsnittet var inte lika roligt längre. För jag har lite så här ADHD typ, måste ju upp och snickra någon häck eller laga en häck. Men laga några staket eller något. Ja. Jag springer benen. Då på riktigt var jag suicidal då. Det var det värsta jag varit med om i mitt liv. Och sen fick jag operation. Det är en så här vanlig enkel operation. Många är uppe efter en vecka, men jag är typ inte bra än för 1,5 år senare. Så här rehab, man kunde gå till, efter en vecka kunde jag gå 40 meter typ så här. Så jag vill inte hamna där igen. Så när jag driver i frisbee så då har jag liksom det i bakhuvudet som ett spöke. Som gjort att jag blivit så jävla mycket sämre. Det var jävligt dåligt med att bli gammal.
Ja, det förstår jag. Men vad var det för fel från början då? Alltså, är det någon...
jag tar bort halva menisken i det jag gjort.
Okay.
Det är svårt att förklara i radio eller vad heter det här? Podd.
Ja.
Man springer så vrider man hela knät och så med kroppen det blir så här 1,8 ton säkert som pressas. Och det är inne i knät, det går liksom inte att bygga upp.
Mm.
Till slut så brister det. Och nu är det liksom, har jag ingen så här menisken är som en litet mellanlager som skyddar mot benen. Nu ligger de och gnager mot varandra. Så jag har liksom inte samma, jag kan inte hålla på så länge heller. Efter 3 timmar så mår jag skit.
Kan man inte få en plastmenisk typ?
Och kan man säkert. Mm. Men nu, jag vill inte hålla på med några operationer och skit längre.
Nej, jag förstår det. Ja. Du, vad ska du göra med resten av ditt liv?
Samma sak som jag gör nu vill jag göra. Och bra sugen på att måla faktiskt.
Mm.
Så ska jag försöka hitta alternativa försörjningsvägar. För jag vill helst inte sitta i kassan på ICA. Men jag gör ju det om jag måste.
Mm.
Men jag har några lite trådar på andra sysselsättningar. Jag håller på att utveckla en vegankorv till exempel.
Oh, wow.
Som har blivit riktigt bra nu, senaste testen.
Men fan vad kul.
Ja, svinkul. Den är fan den bästa korven jag ätit, vegankorv jag ätit faktiskt, än så länge.
Kom du bara på någon att du ville göra det?
Ja, men jag har en podd, eller vad fan heter den, fast misspelade med YouTube, som heter Skärpning på alla plan.
Just det.
Det var någon som kontaktade mig som, om vi skulle göra ett filmbolag. Så vi kör, och konceptet är att jag vet inte vad det är för gäst. Så bara snackar man skit med den gästen. Och sen utvecklar de det så att helt plötsligt var där och där den tiden. Då åkte jag på så här brasiliansk jiu-jitsu. Och sen har vi spånat vidare. Det vore kul om det blev så här, den här känslan som var i ZTV förut. Men vad som helst kan hända. Man kan fan göra så här, vi borde göra en korv. Ja, så sen gjorde vi mer än att säga det. Så vi har utvecklat en korv nu. Och sen så allt kan hända inom det här skärpning på alla plan.
Mm.
Så nu har jag ytterligare en grej på gång.
Men vänta, när får man smaka din korv?
Jag vet inte, kanske ganska snart till och med.
Ja.
Vi kommer köra en jävla jippo då. Men jag har ju redan gjort så här, logga och allting jag har gjort. Men sen, den ska förpackas och den är inte helt klar. Den är inte 90% klar. Sen är det lite framförhållning, men det går ganska snabbare än man tror. Det kan bli till och med slut av sommaren.
Kommer man kunna grilla den?
Ja, kan man göra. Så det är sådana grejer håller jag på med lite.
Spännande.
Och sen har jag ytterligare ett stort projekt som tyvärr inte kan säga här. Som inte har någonting med musik att göra, men det har med mina andra intressen att göra. Jag har lite sådana, försöker alternativa grejer eftersom musiken är svår att livnäras på.
Ska du göra smycken med Eva Appling?
Fuck, du hade hört det alltså.
Var det?
Nej.
Nej.
Grymt har det varit det.
Ja, okej. Okay. Var det nära?
Nej, svin långt ifrån. Men jag kan inte avslöja, nej. För då, det är en sån jävla briljant idé. Så att då kan någon annan hinna före.
Ja, ja. Fair enough. Varför står det L50 bakom ditt öra?
Ja, det är konstigt. Jävligt konstigt är det faktiskt. Min polare, han gav, du får, när jag fyller 50 ska du får en tatuering. Du måste skriva 50 på skinkan, skrev han. Fuck, kan inte få göra bakom örat? Jo, så gjorde jag ett L, jag vet inte varför. Det L betyder 50 på.
Ja, just det. Mm.
Jag vet inte varför. Men hur jag ska lösa det här nu, jag kommer på. Om jag ska dra en plupp här, då blir det L59. Det är, jag vet inte, den latituden på Stockholm är 59 någonting.
Mm-hmm.
Jag kommer inte hur jag tänkte på det här med L, för att det skulle vara mer frågetecken och mystiskt än något.
Ja, ja, ja. Men du har...
Det var en jävligt bra relevant fråga.
Tack. Har du slutat tatuera dig?
Ja, den där gjorde jag faktiskt här typ i förra veckan.
Ja, okay.
Här, Steven Spielberg. Nej, här ska jag också, Vigang. Det där gjorde jag också förra veckan. Jag har tjackat på en Wish.
Ja.
En tatueringsmaskin.
Ja, ja, ja.
Så testa den här.
Just det.
Den funkar ju bra. Vad såg du det här namnet Skärpning på alla plan kom till? För då hade jag också köpt den. Det var en äldre maskin.
Mm.
Som skakade så här. Så bara skrev jag något. Då kom på det konceptet.
Ja, det är...
Och det har blivit loggan sen.
Mm. Ja, det är ett mycket bra namn tycker jag.
Ja, faktiskt.
Har du producerat musik åt folk?
Jag har gjort grejer med andra.
Mm.
Alltså åt andra. Men det har jag gjort remixen. Sen har jag liksom gjort med, men som inte har kommit ut. Jag har gjort några sådana grejer. Men jag tror ingenting har blivit släppt. Eller vet du något som inte jag fan inte ihåg?
Nej, det var en öppen fråga. Jag tänker att
jag är ingen sån här traditionell sessionsgubbe. Det är det värsta jag vet. Jag har testat några sådana grejer.
Mm.
Om man möts folk som inte känns, ska man göra en låt. Alltså som inte känner man från början, ska man göra en låt. Det gillade inte alls.
Okay.
Sen gillar jag att skicka filer däremot. Det är helt okej. Men jag gjorde det var någon som ville ha fråga om jag kunde göra på en låt. Så jag gjorde det. Men sen den blev ingenting. En sån heter Njello.
Mm.
Det var lite kul. Det är en scen som jag kommer ihåg. Så jag tog ut flera sådana grejer. Jag kommer fan inte ihåg. Alltså, 6 miljarder låtar har jag i min dator.
Nej, det har du inte.
Nej, nu gör jag. Och nio. Men jag har ett flertal låtar har jag.
Ja, men tusentals har du.
Ja, det har jag säkert.
Mm. Men det blir klart.
Nej, inte, nej. Mycket blir klart. Det som blir klart släpper jag ju själv under olika flagg. Men jag har ju hur mycket som helst som inte är klart.
Men för det där har jag funderat över. Jag har ju en data där bakom dig med massa sådana halvfärdiga låtar i också. Som jag tänker så här, kommer jag någonsin göra någonting av dem här? Och det kommer jag förmodligen inte.
Nej.
Jag skulle ändå vilja, det här är fåfängt kanske, men jag skulle ändå vilja att typ min son, som jag hoppas är vuxen då, att han ändå lyssnar igenom dem.
Okay.
Det är ganska mycket krävt, tror jag. För det är ju...
Ja.
Vad kan det vara? 1200 låtar.
Ja, men det är det man vill. Man vill. Jag har likadant. Jag hoppas att någon hör. Fan, det här är ju grymt. Det här borde du göra någonting av.
Mm.
Jag har ju hur mycket som helst. Jag är liksom alla möjliga musikstilar. Liksom, allting. Jag är ju, det som jag brinner. När jag lyssnar själv så lyssnar jag antingen på... Eller 90% är så här John Williams eller Bach och sån här score-musik.
Mm.
Och sen lyssnar jag på reggae. Sånt, men det är mest för att jag ska ha... När jag ska vara beredd om jag är DJ så hänger med. Och jag har ju mycket sådana låtar också. Jag älskar att göra sån musik. Så här filmmusik. Score.
Ja, men... Och det har, du har väl gjort det för
något projekt? Ja, jag gjorde en film som heter IRL förut. Det var svinkul.
Med Walter Skarsgård.
Ja, exakt.
Mm. Ja. Men det har du inte liksom känt att du vill göra flera gånger?
Jo, gärna. Det är svingrymt.
Du har bara inte fått frågan.
Exakt.
Ja. För man tänker sig ju att de andra jävlarna i Teddy Bears, de har ju verkligen producerat.
Men... de är ju på lite lyxiga, de är på lyxnivå, alltså, båda de två. Till skillnad från mig. Klas, han är ju liksom på internationell lyx, så här stora grejer, liksom stora kända artister. Och Klas, eller och Jocke, han gör ju åt så här Håkan Hellström och sånt, stora svenska grejer. Han gör säkert utländska också i och för sig.
Hade du inte kunnat göra det också då?
Nej, inte på samma sätt. Dels för att jag inte trivs. Dels att jag inte har hantverket. Jag är ingen som virtuos. Alltså, att sitta med en akustisk gitarr med någon i LA. Och sen, jag skulle få panik för hela situationen. Så dessutom inte klarat det hantverksmässigt. Så här.
Mm.
Jag skulle inte trivas alls i det. Däremot skulle jag gärna göra det om man liksom skickar filer. Jag ger mig ett beat och sen kan man bolla fram och tillbaka.
Mm.
Ja, det där har jag aldrig varit sugen på.
Nej. Det är väl en läggningsfråga också. Att man, alltså, nu är jag fördomsfull.
Mm.
Men jag tänker också att om man så här ska producera en platta. Det tar ju tid, tänker jag.
Ja.
Det känns inte som att du har tålamodet.
Ja, men jag var med i en sån här produktionsbolag som vi gjorde med muppar och dockor. Så gjorde vi adventskalendern. Och då, från början var vi ju bara 3 personer som gjorde så här sprattland. Det är det bästa jag gjort i mitt liv och det roligaste som limnar i närmast hjärtat. Det var ju 3 personer som satt och animerade. Det tog jättelång tid, men det var världens skönaste liv. Var det. Men när vi gick upp en nivå, då, när man med SF, SVT och så här, högdjur inblandade, så sitter man på ett möte med typ 30 personer och diskuterar någon nyans på en dockas tröja.
Mm.
Då tappar man mig.
Mm.
Jag trivs inte i de miljöerna. Riktigt. Och det är lite samma sak om jag ska åka till LA och möta någon och snacka alltså amerikanska och ta upp guran. Jag går inte igång på det.
Men samtidigt så känns det som att din musiksmak och din liksom, alltså det som du släpper ur dig låter ju bra. Liksom.
Ja, men nu, det är som är grejen också. Jag har ju blivit svin mycket bättre nu. Jag producerar ganska bra. Jag har liksom lärt mig det här. För jag har hållit på länge nu. Och även så här harmonila, jag tog liksom lite pianolektioner och sånt, så jag lärde mig lite hur det fungerar. Innan har jag bara tryckt på knappar. Men, och börja komma in i hur du får det att låta bra. Så det är inget problem. Men det känns svinkonstigt när man kommer, jag testade det också. När man möter någon som tar ett amerikanska så ska man hitta på en låt tillsammans.
Mm.
Och så då vet man, nu måste det bli en hit dessutom typ så här. Alltså förutsättningarna blir inte lika roliga, tycker jag.
Nej, det förstår jag. Du, kan inte du så här, för att du har väl i alla tider då, du har varit inne på det redan, men varit fascinerad av och liksom jobbat med och mot Jamaica.
Ja, exakt.
Hur började det?
Så här startade det. När jag växte upp så hörde jag Anna Kane the Joker. Då förändrades hela, innan var det Sweet och Kiss och Alice Cooper och Bowie. Då var det sen så jag hört det som jag lyssnade på innan när jag hörde Sex Pistols. Det liksom förändrade hela min bild. Jag sög åt mig det där totalt punkgrejen. Så då började man hänga i London så här tiden.
Hur gammal var du när den kom? 13 typ eller?
Ja, jag måste ha varit där. 76 eller 77 kom den.
Okej, okay. Ja, då var det
12 då. Då 13 då tror jag. Däremot såg jag Alice Cooper 75, då var jag 10 på Grönlund. Men jag var så jävla rädd då kom jag, för det var en som snusade och drack mellanöl i publiken. När jag var 10 år bara. Men det var den här riktiga showen med glutin och skit, vet du, och han hänger så allting.
Oh.
Ja, det var råspännande. Ja, men i alla fall, då kom punken, då åkte man fram och tillbaka till London. Men då måste jag vara typ 16-17 när jag åkte till London. Och då råkade jag av en händelse gå förbi det här reggae-festivalen som är varje år, Notting Hill Gate. Då var jag helt tagen, då förändras mitt liv igen. Fuck, det här var det grymmaste jag varit med om. Det bara talade till mig. Sen när jag kom tillbaka till Sverige, det fanns inga färger. Jag visste inte vad musikstilen hette. För det är inte vanlig reggae. Jag gillar sån här elektroniskt. Som alltså slängtäng musik. Vet du det? Jag menar du som är gjort på inte med instrument. Alltså med synt digitalt. Skitsamma. Då hittade jag inga affärer eller någonting. Så fan, jag visste inte vad jag skulle göra. Sen Gylling körde ett program då, Mosquito tror jag. Då var bara, fuck, då hörde jag vissa, kunde jag höra vissa, få namn på vissa grejer. Sen började jag bara leta. Sen fanns en affär på Norrmalmstorg, en klassisk affär, Sterling. Så var det en som jobbade, en tjej. Hon tog in vid sidan om i en reggae-skiva, helt grymt.
Ja, wow.
Sen kom några andra, Leo Records, kom några affärer här i Sverige. Så började jag samla på mig. Sen åkte jag till Amerika faktiskt då. Tjackade massa skivor, reggae-skivor.
Ja, för jag var nyfiken på det. Du nämnde det i någonstans att du var i USA 87 eller 88.
Ja, exakt.
Varför var det där? Var det
sån... Nej, jag och Poler gjorde en sån här klassiker. Vi spar pengar så åkte runt i ett halvår.
Okay.
I luffa i en bil. Ja, det var ju svinkul att ha gjort. Jag skulle nog aldrig göra om det.
När var du på Jamaica första gången?
Vet jag inte. Jag har bara varit där 2 gånger. Och första gången med Teddy Bears, då hade vi liksom styrt upp allt innan. Vi bodde på ett fint hotell och så åkte taxi till en fin studio. Så kom liksom en artist om dagen vi hade så här styrt upp. Det var ju råstort för mig. Men sen åkte jag, min polare Rodde, vi tog en sista minuten resa för 1 och 9. Och då åkte vi till...
Penchef.
Ja, exakt. Mm. Och en som heter Sickenhead, han är jamaikan. Han har fött barn här i Sverige. Så vill han visa upp för sin morsa, barnet. Följer med också. Och Kribbet, Rodders brorsa. Då landade vi i Montego Bay. Så kom Sickenheads kusin och hämtade oss med bil. Det är den läskigaste resa jag gjort i mitt liv. För vi åkte till Kingston. Jag kommer inte ihåg hur många timmar det är, men det är så här... dansade på högsta, så drack han bärs hela tiden, hela resan. Sen åker man, sen hann det bli så här kväll, då åker man upp i bergen, det är så här urskog typ. Och då är det så råsmala vägar, helt kolsvart, på med helljuset. Och då går det så här rastas längs vägarna, så här, de har inga reflexer eller någonting. Så kommer möte, då har också på helljuset på. Jag bara satt så här med vita knogar, jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Och Rodde bara satt så. Sen kom vi fram till Kingston och så tog vi in på ett hotell där. Och sen går vi liksom bara på måfå och går in och knackar på en stuv. Får vi lira upp lite rhythms. Ja visst, ja, det här är grymt. Sen tar vi med oss artisterna till vårt hotell och så spelar vi in dem på dator så. Och det är svingrymt.
Vad använder du den musiken till?
Bland annat till Swedish Tiger Sound har jag använt flera. Okay. Det är en jävligt mäktig. Jag är helt rädd när jag är på Jamaica. Det är liksom... Ulvsunda industriområde fast 40 grader varmt. Och sen är folk väldigt fattiga vissa. Det är så här, i Trench Town, där är det stridsvagnar på gatan.
Oh, fan.
Så jag är som en vit gubbe som är som vandrande pengar. Jag är liksom helt rädd. Och fattar inte vad de snackar om fast jag är liksom van vid patua. Och sen så bara, ja, följ med, okej. Spela upp. Sen när man börjar spela in... Då händer någonting som är så jävla overkligt mäktigt. Så jag börjar gråta nu när jag säger det nästan och ryser. Det att när jag spelar upp min rytm, då är egentligen vandrande pengar längre. Då förstår vi varann via musiken. Det är så jävla häftig grej. Det är vad jag kallar rockmagi.
Mm.
Det är liksom, det är en, du ser själv, bara tänker på den känslan. Och även benen har jag stå päls nu.
Du har så lite hår bara så det är svårt att se.
Men du får ta mig på ordet. Så är det i alla fall. Men jag brinner helt för reggae. Så jag gick helt upp i det där på 80-talet då. Och sen började jag liksom beställa från Jamaica alla singlar. Och sen hände någonting när Soundquake, tysk bolag, började sälja via nätet. Då har liksom gick det överstyr eller vad ska jag säga.
Okay.
Men sen har jag varit och stött alla så här liksom vinylaffär i Stockholm. Så här. Men liksom det, för när jag köpte från Jamaica, då var jag tänkt att beställa alla utan att ha hört dem. Och så tar det 2 veckor när de kommer, men du vet. Så man har ju svinigt mycket reggae-singlar hemma. Och sen när jag åkte runt med alla band, då har jag bara stått så här, du vet, i varje stad. Bläddrat på vinylaffärer.
Mm.
Sen dess är det typ 85% reggae för mig.
Men betyder det här att du kan jättemycket om reggae? Alltså...
Ja, kunde det. Förut var jag lilla gradvalp inom reggae. Mm. Men jag tappar mer och mer, alltså minnesmässigt.
Jag fattar. Mm.
Och inte så intresserad av det heller. Men jag kan nog ganska mycket. Men...
Hur mår reggae nu då? 2021?
Det är det som är så coolt med det. För det är där jag kittlar till lite. Så här, Vitemannens punkmusik har jag släppt. Jag orkar inte ens kolla. Det händer så här, Sleaford Mods kommer. Ja, fan, det var bra. Men sen, det händer liksom. Jag orkar inte ens leta där längre. Sen, jag hittar ju så här, rap och hiphop hittar jag intressanta grejer. Jag letar fortfarande efter ny musik hela tiden. Men på Jamaica så är det är speciellt. För det är så jävla direkt och aktuell musik hela tiden. Som är, jag tycker det händer svinmycket. Så är du borta en månad, då är det liksom helt nya artister, allting.
Mm.
Jag är en av de få som fortfarande hänger med lite.
Mm. Hur går det för Goofy?
Fan, det undrar jag också. Det är den bästa frågan jag fått någonsin i en podd. Fan, vad grym fråga. Jag har inte hört någonting om honom faktiskt på 100 år.
Det var
sjukt intressant att veta. Han och Zebra, alltså, och Red Rat. Red Rat, har koll på den reggen på den tiden, 90-tal. För då Zebra och Red Rat, de höll på samtidigt typ. Goofy, Somebody Just Pooped, är det den du tänker på, den låten?
Nej, I Don't Give a Damn är det ju. Den har gått varm här.
Det är helt sjukt, för många av de här legenderna, jag hör ju, heter den, om dem ändå. Men Goofy har inte hört någonting om på länge. Det var fan vad kul att någon sa hans namn. Han ska jag fan leta upp.
Ja.
Jag har en grym historia, det finns en som heter Pompidou.
Okay.
Som jag har gjort en låt med. Han är lite halvobskur även om han gillar reggae. Han hade en låt bara, Computerized Voice. Jag älskar honom. Sen har jag gjort allt vad jag kan för att hitta honom via lyxkanaler. Ingen hittar honom. Och sen när jag och Rodde var där så letade vi som fan. Sen var jag tvungen, efter halvåret var jag tvungen att dra, för jag hade en spelning med Bruna Lindgren i Malmö. Men Rodde var kvar, fortsätt leta. Så bara, jag har hittat Pompidou. Du skämtar, April. Nej, det är helt grymt. Så åker han och möter honom. Det är en jävla ungtupp som heter. Det var helt fel, som också heter Pompidou.
Okej.
Okay. Oh fuck. Men jag vet att riktiga Pompidou är, säger den unga Pompidou. Så han är så här soppförsäljare. Han säljer soppa på gatan. Så bara, och han finns där. Så då hittade honom på riktigt, Rodde. Och så spelar han in en låt med mig. Så jävla grymt. Den heter Intelligent. Då kan du söka på Swedish Tiger Sound.
Ja, vad roligt.
För jag sa så här, när jag spelar in med sån här artister så säger jag vill inte att det ska handla om att texten ska handla om att utföra samlag eller röka hasch.
Mm.
Så det är bra att kan göra något intelligent text. Så här, lite sedlare. Så han rabblar massa, och gärna vegan, så här, rabblar massa grönsaker och sen så heter den Intelligent också. Och man ska läsa böcker.
Men det är så det måste gå till liksom. Eller det är så din beställning ser ut.
Ja.
Okej.
Okay. Ja, det är helt, helt grymt. Alltså, så Pompidou har gjort en låt med. Det är störst, det är jävligt stort.
Men det där kommer du fortsätta med resten av livet och skicka.
Alltså, jag är så jävla trött på det. Jag håller på nu. Jag har liksom 5-6 krokar ute nu. Jag håller på med låtar. Men jag har också vi har fått hem, jag i pappa Sam. Vi har 4 rågrymma som jag fått leverera, för det är alltid någon jidder och det blir inget och det är så mycket strul så det är knappt värt besväret, men Jag är helt knäckt att jag har att min passion är för reggae. Jag hade så jävla mycket lättare om jag gillade Veronica Maggio eller någonting. Mm. För det är jävligt råddigt där. Och då åker till Jamaica och var helt rädd och håller på att hassla hela tiden. Så jävla keff. Ja. Och få folk skriva på kontrakt. Jag vill att de ska skriva på... Oftast vill de där reggae-gubbarna vill ha 500, hellre 500 spänn i handen. Men jag säger, om du skriver på det här, om det blir en hit eller det blir någonting, då kommer du få jättemycket pengar längre fram. Nej, fast, men du skriver på ändå, för jag kommer... Så då skriver de inte på... Så jag måste typ starta någon så här liten bankkonto och sen skicka ut. För de vågar inte skriva på.
Okej.
Okay. Det är helt värdelöst.
Varför är det så?
För jag fattar inte. De har väl med flera... De är en helt annan kultur där, vet.
Men är inte det fantastiskt för dig?
Nej, men det känns fel. Dels är det kulturell appropriering att jag kör med till att börja med. Sen är det exotisering och ut... Liksom, när reggae har blivit stort, det har hänt några gånger, då är det så här halvvita lirare, så här Bob Marley, ljushyade. Vad är det mer? Shaggy, Jean Paul.
Lady So.
Ja, men hon är inte så stor.
Nej, kanske inte.
Men hon är mörk i alla fall. Men alltså, de här riktigt hårda Bounty Killer, de kommer ju aldrig utanför. Budjo är på gång nu i och för sig. Nu händer lite grejer.
Budjo Banton.
Ja, han har kommit ut ur fängelset, om han missade förra året. Han var ju klantig och åkte in i Amerika med 7 kilo kokain.
Okej. Okay. Ja.
Och han satt i fängelse i 10 år typ.
Wow.
Det finns en som heter DJ Khaled, vet du det?
Ja, just det.
Mm. Han har ju släppt en låt nu. Som, han älskar också jamaikansk musik. Så han, den är typ etta på Billboard nu. Så det är svinkul för oss som håller på med reggae. Och då är det både Banton bland annat med. Och Bounty Kill och allting som kör. En annan grym grej. Det finns en svensk som heter Adde Prod.
Okay.
Som gör reggae-musik också, som har blivit svinstor. Han håller på att blåa som fan. Nick Minaj har hoppat på en av hans. Han har gjort en låt med en som heter Skilly Bang, som är en svinstor amerikansk artist. Och den har blivit så stor bland amerikanska rappare. Så Drake har stått och sjungit till den på Insta. Så det blir, nu ska Bobby Smörda lägga på den. Reggae, så Rihanna och dem liksom, hon har ju lite ändå risk. Kan göra det, men vissa artister blir stora på någon annans kultur. Och jag är ju likadan, använder deras kultur. Men jag försöker liksom göra, inte regelrätt, vad heter det, jamaikansk musik så. Jag försöker tillföra mitt eget. Men det är inte helt oproblematiskt, inser jag själv. Men jag kan inte det för, jag har riktig passion, jag kan inte låta bli.
Nej, men sen är det väl så här, fan, det där med kulturell appropriering tycker jag är en intressant diskussion. Hör inte den lite grann ihop med... person och verk på något sätt? Alltså, nej, kanske inte. Jo, det har den väl.
På hur man ser det. Om, låt säga att jag skulle få en hit nu. Eller vi har ju en med Cobra Style.
Mm.
Den är ju en världshit. Det är ingen som vet vilka personer. Vi har ju till och med hinkar på huvudet. Men där vet de ju Mad Cobra. Det där är ju fel, för det är Mad Cobra. Han är en riktig artist, så där blir det rätt. Men när Rihanna tar liksom en... råkänsla i Robbie-låt, blir hon råstor på det som redan funnits innan, då blir det liksom, det är inte helt lätt det där, för alltså man hör ju inte personen som har gjort det där liksom bakom ändå, men den kulturen som är liksom från, den är från Jamaica, det är de som ska ha credden på något sätt hit och dit.
Mm.
Och då blir det inte om man får, dels är det blir att man får ge 500 spänn och nöjer sig med det direkt i handen. Men sen i förlängningen, om UB40 blir världshittar med låtarna, då är det ju för covers eller specials och sånt. Det är liksom covers, men det blir ändå liksom, man har liksom snott en grej. Och ja, vi har ju snackat om det här tidigare. Konst ska ju finnas sådana regler, man ska göra exakt hur som helst. Det är så intressant.
Mm.
Men det är fan en rasistisk eller värld man lever i. Det är konstigt att det inte kommer, varför det inte, att för mig är det största frågan i världsstoryn med konstnärer, varför inte Bounty Killer är större än man är, eller Ninja Man. Och jag vet inte om det är för att det är för farligt eller vad fan det är.
Nej, men ja, precis. Kolonialismen hänger sig väl kvar på något sätt kanske också.
Ja, men då känns som att jag är ju bara min konst. Jag vill ha Pompidou som sjunger här. Mm. Men egentligen är det mer komplicerat. För jag går liksom och inte kolonisera, men jag utnyttjar nästan honom, eller vad man ska säga. Och han får 500 spänn, du vet.
Ja, men då ser du till ändå att det kommer in lite pengar till honom, eller?
Ja, jag har ju skrivit på honom, men han lär inte komma fram. Jag har ju gjort så att han får så stim-grejen då, men han har ju ingen sån nummer eller någonting. Nu har jag ingen som har hört den här låten ändå, men om det skulle hända, du är.
Mm. Ja, svårt.
Ja.
Du, jag tänkte att vi skulle ta succémomentet frågor du inte fått förut.
Äntligen.
Tror du verkligen på dopplereffekten?
Jag vet inte vad dopplereffekten är längre. Jag har vetat det, tror jag. Stereoeffekt.
Nej, att att ett ljud har en ton när ambulansen åker mot dig och sen så sänks tonen på.
Ja, tonmässigt.
Ja.
Fan, vad intressant. Ja, det tror jag fan på. Ja, för det kommer ju längre ifrån. Då borde det bli på. Nej, det borde det inte. Det är säkert hur man liksom stigbyggen slår, hur man uppfattar det. Att det blir, om man uppfattar som en annan ton.
Mm.
Borde, jag förstår vad jag menar.
Ja. Men jag tänker också att
tonen kan ju inte vara. Om Bruce Springsteen så lirar här, vi kan ju inte höra en annan ton längre bort.
Ja, men om vi springer förbi honom jättesnabbt.
Ja, då måste det vara våra stigbyggda öronen som förändras för oss.
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är huruvida vi kommer inte uppfatta det ifall vi bara springer förbi scenen. Men om vi åker förbi 200 blås så kommer det ju låta på ett annat sätt.
Ja, men är tonen sidan. Verkligen? Är det inte det är volymen?
Det är för att vi åker från ljudvågorna.
Ja, just det. För alla har ju en hertz.
De hinner inte fatta oss, de jävlarna. På samma sätt.
Ja, så skulle det komma. Är det som är dopplereffekten? Ja,
jag tror det.
Det stämmer, för alla toner ligger ju på olika frekvenser.
Mm. Ja, men du tror på den i alla fall?
Nej, jag inte.
Nej. Du, när hotade du senast med att du känner en som kan karate?
Senast? Det har jag aldrig gjort. Det är svårt att svara på.
Har du inte det?
Nej, aldrig hot. Jag har inte ens sagt att jag känner någon som kan karate, tror jag.
Okej.
Okay. Jag vet inte om jag känner någon.
Var inte det stort i Bromma när du växte upp?
Jo, det var det. Jag ändå kände ingen. Men jag är ju pacifist, men två gånger har jag slagit en människa.
Okej.
Okay. En och en halv. För den andra gången, då skulle jag använda karate, men halkade och ramlade istället.
Ja, jag fattar. Mm. Hur underhåller du bäst din diskmaskin?
Rengör filtret.
Ja, det gör du.
Ja, men nu har jag en ny diskmaskin sedan 3 dagar tillbaka. Så den har jag inte riktigt lärt mig. Men jag var nere och kände på filtret i morse. Den verkar vara en annan funktion än den som jag hade tidigare.
Okej. Okay. Mm.
Och det gör jag ganska ofta. Nere i filtret där och tömmer.
Du snackar vi en gång i veckan typ? Eller?
Oftare typ.
Aha. Okej.
Okay. Det klackar igen där, tycker jag.
Ja, det gör det verkligen. Slutligen då. Sista frågan du inte fått förut för idag. Har du tänkt tillräckligt mycket på att The Knife Olof DJ:ade under namnet DJ Koloff?
Det har jag inte tänkt på.
Inte alls?
Nej, det visste inte ens om. Det var grymt, den tycker jag.
Eller hur?
Är han kvar i Berlin?
Vet inte. Men det är ju kanske det bästa DJ-namnet man har
haft. Ja, faktiskt. Efter DJ Set.
Ja, det är starkt också. Vem hälsar det?
Han det är världens mest busy DJ Set. Han kör hela tiden. Han och To Be Continued.
Du, med det så var vi väl klara för idag, tror jag.
Ja, fan, äntligen. Eller inte äntligen, det var underbar tid var det här.
Tycker du det?
Ja, väl investerad timme i mitt liv. Svinkul att få snacka. Jag älskar att få uppmärksamhet också. Istället för utskällning hemma.
Ja, då har du kommit rätt.
Ja.
Du, tack.
Tack själv.
Yes, Patrik Arve, eventuellt en av få riktiga rockstjärnor vi har i Sverige. Följ honom i sociala medier, vet jag, och det är väl som vanligt bäst att du stannar förbi på Värvets Insta innan du surfar vidare ut i världen. Snabla Värvet heter vi där. Värvet ges ut av Acast, leds av mig, Kristoffer Triumf, och proddas av Saga Markula och Carl Kalle Birgersson. Vi hörs om max en vecka, då med den otroliga Björn Hellberg. Vi hörs, hej då!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.